I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, idag så ska ni få lyssna till en intervju jag har gjort med Kalle Stolt. Och Kalle Stolt har faktiskt varit med i podden tidigare. Så är det så att ni vill få reda på ännu mer om Kalle, så lyssnar ni på det avsnittet. Jag tror att det är säsong 2 eller 3. Det var ett par år sedan vi spelade in det. Kalle har då Gamekeepers Kennel, där jag har köpt min hund. Och efter det så har jag och Kalle haft väldigt god kontakt. Och jag vill avsluta den här säsongen med ett ganska speciellt avsnitt. Så det avsnittet ni nu ska få lyssna på, det spelade vi in i söndags, var det, i helgen. Och då spelade vi in det samtidigt som vi var ute och jagade. Vi jagade hare med stövare. Så i det här avsnittet så kommer ni faktiskt få vara med om en liten jaktsekvens också, som är spännande. För mig på plats var den extremt spännande. Och jag kan också berätta att i början av avsnittet, de första liksom 10-15 minuterna, så är ljudet lite halvkast. Alltså det skramlar lite och sånt där. Men det går tyvärr inte att få bort. Men efter ett tag så blir det mycket, mycket bättre. Så då är det ingenting som kommer störa. Så håll ut, så blir ljudet bättre och bättre. I det här avsnittet så pratar vi om vi pratar om massa olika saker. Vi pratar om jakt i Sverige med fokus på allmogejakt, vad den betyder för oss, vad den betyder för Kalle och hans syn på det. Vi pratar väldigt mycket om stövarjakt, om grytjakt och men även Afrikajakt bland annat. Vi pratar om massa olika saker. Som vanligt så hade jag väldigt trevligt tillsammans med Kalle. Och jag hoppas att ni ska ha det när ni lyssnar på avsnittet. Ni kommer hoppa rakt in i när jag och Kalle då befinner sig på hans marker, där vi ska släppa Lova, som är en stövare. Och tanken är att vi ska jaga hare. Innan jag släpper över till mig själv, vill jag passa på att tacka alla som har peppat och hejat och delat saker och så vidare på sociala medier. Det är ofta faktiskt folk kommer fram och pratar om att de uppskattar podden och sådär. Jag är jätteglad att det flyger. Jag är stolt över mig själv som har liksom hållit i, och att jag fortfarande tycker det här är precis lika kul som innan. Och sen vill jag också självklart rikta ett stort tack till poddens sponsorer. För utan sponsorer så har jag ingen möjlighet att bedriva den här podden, helt enkelt. Så ett stort tack till Chevalier, till Swarovski Optik, till WeHunt och till Tracker. Helt fantastiskt. Över till mig själv, helt enkelt. Då är jag tillbaka på Chevaliers huvudkontor, och mitt emot mig så har jag Karina. Hej!
Hej!
Är det bra med dig?
Det är jättebra med mig.
Härligt. Jag tänkte att vi ska prata lite om att jaga med hund. Vad ni har då, liksom.
Jag vill brukar säga att det är 3 V som man ska tänka på när man är hundförare då. Ja. Och det är varsel, det är ventilation och det är vattentätt.
Det är 3 bra grejer.
Så har du varsel, du måste synas. Yes. Du måste vara tydlig liksom och synas. Ventilation, du går mycket, du behöver ventilera ut emellanåt. Du kan inte ha ett för tätt plagg liksom. Men vattentätt, det kommer regn. Ganska exakt. Mycket.
Ja.
Då och då i alla fall. Och då behöver det stå emot. För att det värsta som finns det är att bli riktigt alltså, sådär blöt, du vet.
Mm. Ja, ja, det är inte. Fruktansvärt. Ja. Oavsett om man går eller sitter still.
Exakt.
Visst har ni en hundförarväst?
Vi har en hundförarväst. Vi har kallat den Chase. Mm. Och den är väldigt väl genomarbetad just för att passa när du är hundförare. Mm. Du har alla fickor du kan behöva. Mycket utrymme för att liksom få plats med allt vad du nu vill ha i fickorna. Mm. Sen är den också, för det första så har den då tvåvägs dragkedja så du kan liksom ventilera ut, den kan fortfarande sitta bekvämt på. Mm. Men den går lätt att dra upp liksom, ventilera. Och i sidorna så är det dragkedjor, vilket gör att du kan dra ner dem helt och hållet och så kan du expandera den här så att den blir en hel storlek större. Och då kan du ha din tjocka vinterjacka under om du vill.
Och sen så vet jag att ni har lite olika varianter, men visst har ni ett sånt riktigt brett läder så här, bälte?
Ett riktigt kraftigt doghandlebält som vi kallar det för då. Som, där kan du då sätta i lite krokar och så vidare för att du vill ha GPS eller vad det nu är för någonting. Mm. Perfekt att ha till så att du, då är du top-notch
välklädd. Ja, men vad härligt. Och vad sa du att västen heter? Chase?
Chase. Och bältet heter Dog Handler Belt.
Och då är ju den Ove, om du lyssnar på detta så min vän i Åmål. Han har ju noll inkallning på sin hund. Så han jagar ju den hela tiden. Så egentligen är det en perfekt namn för, han, för hans väst. Eller
hur? Absolut.
Ja, det är bra. Så Ove, lyssnar du på detta? Chase. Så att det klär det du håller på med i skogen när du jagar vilda. Grymt. Tusen tack för detta. Det är superfina grejer har ni verkligen. Och det är kul att höra att ni har kläder till alla olika typer av jägare. Mm. Oavsett om man har hund, sitter på pass, jagar fasaner eller vad man nu håller på med. Stövarjakt. Om vi bara börjar där. Jag tror att väldigt många har hört talas om, jag tror ganska få faktiskt har jagat med stövare. Däremot så är det ganska många jag pratat med i podden och många som har jagat sedan barnsben som ofta säger att deras första jakt var när de var med morfar på stövarjakt på hare. Det är ganska liksom vanligt. Var det vanligare förr?
Ja, men det får man väl säga. Det är ju egentligen en väldigt, väldigt svensk jaktform. Mm. Och en klassisk jaktform. Mm. Och jag tror att för 30 år sedan och tillbaka så var det skjuta en hare för stövare var säkert det som väldigt, väldigt många jägare begick sin debut med. Mm. Så. Men sen har det av olika skäl minskat lite. Det är fortfarande, alltså det har fått ett uppsving lite med rävjakten och sådär. Mm. Och det är ganska många som använder stövarna till att jaga björn och lodjur och varg också.
Jaha, det visste jag inte. Ja.
Så där har det liksom fått ett uppsving, den här klassiska harjakten med stövare. Ja, men jag antar att det är en mix av att folk har så förbaskat bråttom.
Mm.
Svårt och du kan ju passa tider på ett sätt, för det, har du en hund du kan kalla av så kan du liksom ändå få det hem till dem. Men det är ändå lite mer, det är, liksom, det är en jakt som kräver lite längre dagar. Och
eller så gör man bara som du, att man sätter liksom jakten högst upp på agendan och så går det före allt. Ja, men så att även ju om det är drev som blir 5 timmar, då är det okej. Okay. Då får det andra vänta liksom.
Jo, men så får det ju vara, förstås. Men jag tänker också att det ligger väl lite i tidens anda att lägga så mycket tid på att kanske skjuta en hare. Det blir ju inte så, ska jag säga, det blir inte så hippt idag när det ska vara så mycket fokus på liksom resultat och stora viltparader och stora troféer och sådär. Inte minst med sociala mediebruset. Och det är rätt synd egentligen, för det är en otroligt fin och spännande givande.
Jag skulle faktiskt vilja säga att för mig har det varit tvärtom. Jag vet att många som, när man har jagat ett tag så är det många som känner att de vill liksom jaga kanske större och större troféer och alltså få utdelning på det sättet.
Mm.
För mig har det blivit tvärtom. För mig är det liksom jakten i sig som är det primära. Så vi har faktiskt jagat stövare tillsammans tidigare.
Jagat stövare har vi inte.
Nej, det har vi inte.
Jagat med stövare.
Ja. Och jagat hare då med stövare. Och då var det väl ett 4 timmars drev tror jag. Och vi såg aldrig haren överhuvudtaget. Men hade den haren kommit och jag hade lyckats fälla den, då hade det ju känts som en kapital kronhjort. Alltså det är det som är så häftigt med jakt tycker jag. det är att det liksom, för mig i alla fall, jakten i sig är så vacker oavsett vad det är för typ av vilt. Men ju mer utmaning det blir, desto större blir belöningen. Alltså Sverige är ju otroligt brett när det kommer till jakt. Det är ju helt otroligt alltså.
Det är ett fantastiskt jaktland egentligen. Och just den här vardagsjakten, och där är väl större, tycker jag är ett enormt bra exempel på en jaktform som, om du har en bra hund och om du kan få väldigt mycket, väldigt många jakttillfällen. Det är inte så mycket konkurrens om det.
Nej.
Det är ingen granne som är missundsam för att du skjuter en hare. Och ännu mindre om du jagar räv. Och så är det, de flesta tycker bara det är positivt.
Lova som vi jagar med nu är en finstövare. Och sen så finns det ju hamnstonstövare, gotlandstövare,
smålandstövare, skillestövare, och du har ju norska raser, hygen och dunkestövare. Och sen finns det ju ryssstövare och från kontinenten.
Korta stövare, långa stövare.
Det finns höga, massa gröna, röda. Ja. Men det finns ju massa olika raser förstås.
Och, ja, jagar de olika?
Ja, men både och. Du har ju, om man tänker på i England och liksom i Frankrike och så, då har du mycket av de här packhundarna liksom, som ja, men klassiska räddjaktskopplen. Ja. Nu hör jag henne.
Hur långt bort är hon?
Hon är nästan 400 meter bort. 354.
Men jag har ju hört många som jagar med stövare som så här, man låter stövaren jaga ordentligt innan man kommer till avslut, även om haren springer förbi. Är det så vi jobbar nu, eller ska jag liksom vara lite redo här?
Nej, men nu jagar vi, tänker jag. Ja. Och jagar man så skjuter man ju när det är tillfälle. Mm. Sen ja, går jag ut själv och jagar, så kan ju gott haren få gå någon bukt. Mm. Så, men det var lite som du märkte sist vi var ute också, så ja, men även om det i teorin är ganska lätt så behöver det inte alltid vara det. Utan ska man jaga ordentligt så vill du till att ta vara på chansen när den kommer.
Ja,
för det är inte säkert att den kommer tillbaka riktigt lika lättvindigt nästa gång.
Men du, där vi står nu, står vi bra för om drevet kommer hitåt?
Ja, men du kan ju titta på marken, det är ju lite snö här. Ja. Det är ganska många spår.
Ja, det är mycket
som,
spår här.
Som är här. Så att,
men ska vi ställa oss längre upp?
Nej, men vi väntar här lite grann, vi ser, det går bortåt nu.
Aha, okay.
Vi får se vad hon hittar på.
Om du tittar på en stövare som driver hare, om man jämför med lite mindre hundar, såsom tax eller tysk terrier eller vad som helst, så rör den sig snabbare också. Är det en viktig aspekt för att liksom haren ska känna sig förföljd hela tiden? Att hunden är en relativt snabb hund? Nu såg du ut som, vad fan är det här för fråga?
Nej, jag himlar inte. Jag funderar på vad jag ska svara på det.
Eller stämmer inte det?
Jo, men till viss del. Det är klart att alltså, är det bra tryck på haren, då har den ju inte tid att trixa lika mycket.
Nej.
Sen tror jag att både ett rävdrev och ett hadrev, och givetvis, men det pratar man ju mycket om med rådjurshundar också, att drevsättet och skallet får rådjuren att bukta, alltså ja, men en långsam hund får man bukta bra till exempel. Och på hare och räv också, så tror jag att det är en kombination av hundens hastighet och näsa och hur den skallar som avgör hur du buktar. Och lite grann, det spelar ju liksom ingen roll, hunden får ju inte vara snabbare än sin näsa.
Nej.
Och det gäller egentligen alla, det är samma med fågelhundar och allting. Det är ingen vits att ha en hund som springer som ett jehu men inte riktigt tar näsan med. För då blir det långsamt ändå, även om det går snabbt på raksträckorna så att säga. Men så fort det krånglar lite så förspringer den sig och så krånglar det. Så att jag tror att det är en mix av ett tätt och bra skall och ett anpassat drevsätt. Och det beror ju också på, är det bra eller dåliga vittringsförhållanden och så vidare. Så att kombinationen av egenskaper hos hunden avgör hur väl det buktar. Och givetvis också drevdjuret. Alltså för det är vissa harar, vissa rävar, de rör sig på ett sätt och andra drar iväg långt och sådär. Så att det finns en sån parameter också.
Din kompis har börjat jaga på samma mark, eller?
Ja, eller så en bit härifrån så såg vi ett hyggligt färskt rävslag. Det är svårt att säga, det kan vara gånget efter midnatt, men det såg i vart fall bra ut. Det kan också vara gjort tid till morse. Så medan Lova håller på med sin hare här, så har en jaktkompis som heter Samuel. Han har släppt, tror han har släppt en amerikansk foxhound på det. Jag tyckte jag hörde något växskall där borta. Och han har en amfox och en finstövare då. Så någon av dem har han släppt. Mm. Jag tror det var amfoxen.
Vad är det ute på?
Det är också en stövare egentligen. Och lite som vi snackade om precis det här att... Ja, men, själva stövarhundtypen är ju rätt vanlig i hela världen men används på olika sätt och här är de i Sverige är de liksom ensamjagande hundar och i ja men England och Frankrike är det packjagande och i USA är det lite både och kan man säga. Men alla härstammar liksom från samma hundar egentligen då.
Men den är inte jättevanlig i Sverige va?
Nej, det finns inte så många i Sverige. Nej. Mest det är ja men lite mer specialiserad på ja, men den har ofta stort rovdjursintresse används mycket till ja, med räv förstås men också till lodjur och varg och en del björn då,
men vi står kvar och väntar på och ser vad som händer med Lova ja. Och haren och sen, men sen finns det möjlighet jag menar det är inte jättelångt bort om en räv grytar eller liknande.
Nej och skulle han ta upp det, nu är det ju ett gammalt spår och då är rävhund funkar så att de går ju liksom och jobbar på det där slaget och växskallar kanske något litet skall in emellan som man hör och räven hör också att något är på gång liksom. Och det kan ju hålla på lång tid, flera timmar kanske. Och skulle de få upp räven och det blir drev och det går häråt, då passar vi ju på det förstås.
Ja,
och går den i gryt så då får vi hämta en terrier och så blir det grytjakt.
Du har liksom en arsenal av olika typer av hundar?
Ja, och man kan säga att har man en stövare som driver räv och tycker det är kul att jaga räv, då måste man nästan, eller man måste skulle jag säga, ha en tax eller terrier till grytjakt också, för det är så pass många rävar som går in och som sagt om man inte vill åka hem och dricka kaffe då. Nej. Så är det kul att ha en annan hund att släppa på och det är liksom lagarbetet är rätt fascinerande faktiskt.
Om det nu blir så att det blir en räv som grytar, vilken hund hämtar du då?
Men det beror lite på grytet. Nu har ju Samuel som har släppt liksom hundarna.
Olika hundar för olika typ av gryt.
Ja, men det är lite grythundarna.
Du har själva. Alltså att det...
ja, men jag har ju två foxterriers. Ja. En tysk jaktterrier och så en ganska ung tax också som jag inte har prövat än. Men skulle det vara ett riktigt, riktigt lätt gryt, ett grunt enkelt, då hade jag nog velat prova taxen. Hon är snart ett år. Så okay. Att,
då tänker jag så här. När du säger att ja, vi får se... Jag trodde att olika raser var för att spränga olika, men det är olika hundtyper då, eller vad? Alltså mentalitet? Eller vad?
Ja, men ja, jag skulle säga att det är mer individen.
Hur jobbar hunden inne i gryt då, om man säger så?
Ja, men det idealiska, om vi säger på en räv, det idealiska är att hunden går ner snabbt och beslutsamt, far in som en liten raket och fram och liksom... attackera räven inte så länge utan liksom väldigt fränt och järvt så räven tycker att det där var ju lite lurigt. Och sen så ska den helst bryta och springa in i ett nytt hål och då ganska snabbt om hunden jobbar på det viset så kommer räven att lämna grytet. Nu är det ju, ja, men det är ju i teorin då det bästa, men när det gäller grythundar så är det många som förväxlar det där med rörlighet men också lite dålig jaktlust, lite dåligt mod. Hunden går in och skäller lite och så vågar den inte riktigt och så springer den ut och pinka lite uppe på grytet så går den ner igen och då tycker man att det där var ju en bra rörlig hund. Men ja, det är det. Alltså det är en väldig skillnad på att en grythund bryter för att det är arbetssättet och att den bryter för att den inte riktigt vågar. Och där kan jag känna det här, allt snack om förliggare och sprängare. Jag tror att det är mer, har du en hund med rejäl jaktlust så är det mer en fråga om prägling och injagning. Gräver du för en hund? Då kommer den bli ihärdigare och ligga i länge. Och om du inte gräver, om du låter den jobba och hålla på och bara stå tyst på grytet så kommer den vara någorlunda rörlig. Och sen är det tillfälligheter som styr.
Förliggare och sprängare, hur kan man liksom enklast förklara?
Ja, men en sprängare är ju rörlig då. Går ner och attackerar räven, byter ingång i grytet så att räven tycker att det är otrevligt att vara kvar. Och ganska snabbt kommer den ut och så skjuter man den när den springer ut. En förliggare har man ju mest till grävling framförallt då, för då den går ner och lägger sig mer, ja men jobbar liksom taktfast och envetet och ligger och skäller på, kan vara på räv också, men framförallt på grävling då tills du gräver dig ner helt enkelt och skjuter den.
Okay.
En grävling lämnar sällan grytet, det är mer liksom undantag, men det finns i princip ingen hund. Alltså de som säger att de har hundar som kör ut grävlingar på löpande band, det har jag... Det ska man nog ta med en nypa salt. Mm. Utan en grävling, vill den vara kvar så är den kvar i grytet.
Mm, jag fattar.
Så då måste hunden jobba på ett mer ihärdigt sätt och liksom ligga kvar och bara skälla på den.
Ja, men jag tänker, vi pratar en del om stövare här, vi pratar grytjakt och så vidare. Så här generellt, väldigt många som är nya jägare och som lyssnar på den här podden och sådär, de är på ganska mycket stora drevjakter och liknande. Jag själv kom in på jakten med så här klassisk allmogejakt. Drever, tax, man släpper, man kanske fäller ett rådjur och sen så är liksom nästan jakten klar efter det. Om man ens fäller ett rådjur. Hur är din syn på liksom den mer klassiska svenska traditionella allmogejakten?
Ja, men det, på många sätt är det väl kanske den jakt som jag bedriver mest. Och det är ju inte alltid, ska man säga, kanske inte det fräckaste att visa upp. Jag har ju lite svårt för det här att jakt ska vara, men återigen det här med sociala medier och så. Alltså att, jag menar, jag har ju ett Instagram-konto själv, tycker det är kul att berätta när det går bra med hundarna och sådär. Men och ibland har man tur och man har fantastiska jaktdagar och sådär, va? Men samtidigt så tycker jag att det blir lite avigt när det blir så otroligt mycket fokus på resultatet. Och missförstå mig rätt, och det tror jag de flesta som känner mig, alltså jag är väldigt resultatinriktad när jag jagar förstås. Jag tycker det är kul att lyckas oavsett om man jagar med en stövare eller om man är på en drevjakt med en jaktterrier eller om man jagar fågel med en pointer eller forster eller så. Så det är kul att lyckas. Men det får liksom inte bli det här att en bra jaktdag är liksom att vi har skjutit 20 klövvilt idag. Så, alltså att det bara blir fokus på numerär, tycker jag. Utan det handlar ju om allt runt omkring och ja, men det här att lära sig och liksom observera, iaktta och utvecklas. Mm. Det tycker jag är en viktig bit i jakten för min del. Liksom. Mm. Att man prövar nya saker och ja, men reflekterar över det som händer. Ja, men, som idag till exempel. Varför springer haren som den gör? Och så vidare. Exakt. Och sen är resultatet då att lyckas och kanske skjuta den. Det är ju är absolut inte oväsentligt, men inte det enda.
Apropå hur haren springer, vad händer just nu?
Ja, men det buktar på en bit bort här, vi får se. Vid den här tiden på både rävar och harar kan ju liksom förflytta sig en bit på nätterna och sådär. Beroende på vart det finns snygga killar eller tjejer. Så att vi får se om den behagar komma tillbaka.
Ja. Men alltså det är väldigt kul att prata om det här med liksom allmogejakt. För jag själv tycker att det är en sån... För mig har det varit en sån otroligt viktig del. Och det var det jag sa innan, att när vi jagade hare här sist och 4 timmar senare, det hade varit som att fälla en stor kapital kronhjort på något sätt. När det liksom är jakten i sig, och framförallt så som du jobbar med alla dina hundar, det är hunden som jagar. Det måste finnas en glädje för dig att se hur hunden hela tiden liksom jobbar och utvecklas tillsammans med dig.
Ja, men så är det absolut. Och det tror jag att alla som har hund, oavsett vilken ras eller vilken hundtyp det är, så tror jag att det är en stor del av behållningen. Liksom. Det är att faktiskt se hur den blir bra och löser svåra saker och presterar på ett bra sätt. Det tror jag ligger djupt djupt i oss. Liksom. Att samarbetet med hunden, det är något som har varit en framgångssaga för oss som art väldigt länge.
Ja. Nya jägare har ju svårt på ett sätt att komma in i jakten, har jag förstått. Eller har erfarit själv också. Alltså det finns utmaningar kring att komma in i jaktlag, att hitta jaktmarker och så vidare. Och samtidigt så måste man jobba för det, eller hur? Det finns en kombination där som jag tycker är liksom intressant och även värd att lyfta på något sätt.
Jo, men så är det ju. Och det är klart, det vet jag att jag berättade om i förra poddavsnittet liksom, om min bakgrund och sådär. Det har ju inte varit... Det har absolut inte varit liksom... raka spåret in till massa bra jakter och så vidare, utan det är något man får kämpa för. Jag tror att där är det också väldigt viktigt att vara, oavsett vilken nivå man är på eller vad man har för förutsättningar, också vara lite ödmjuk inför att det är ingen som kommer att servera en smöret. Det tror jag det blir lite, många kanske känner besvikelse om det inte liksom händer mycket. Och, ja, men så är ju de flesta jaktdagar är ju inte så. Jag har ju haft en del otroligt händelserika, liksom fartfyllda jaktdagar och har några sådana varje år, men de allra flesta dagar är ju, ja, men lite som idag. Att drevet drar iväg och det krånglar, eller man sitter på ett pass och liksom kikar efter räv på en vall eller något sånt där, och så händer det ingenting. Nej. Och sen vissa dagar så händer det massa, och det är väldigt mycket tid däremellan, och den är ju inte bortkastad, men är man inte beredd att lägga den tiden.
Nej.
Då tror jag det är svårt att förvänta sig att få de här liksom höjdpunkterna också.
För mig så är det ju, dels så märker jag med åren jag jagar att jag uppskattar de dagarna. Jag ska inte säga mer och mer, för jag har faktiskt uppskattat dem från start. Alltså bara vara ute, närvaron, gemenskap, allting annat som kommer, tycker jag är underbart. Men det är också den typen av upplevelser när det faktiskt inte händer någonting som gör att man då får en extra kick när det väl händer. Det är ju kontrasterna som är häftiga liksom.
Ja, men så är det ju. Det, ja, men det var som jag sa när vi träffades i morse liksom, det har ju hänt en del sen vi spelade in det förra avsnittet. Ja. Ja, men jag vet, jag snackade om att jag skulle väga och jaga buffel i Zimbabwe.
Jag tänkte att vi skulle prata om det. Men, ja, men ska vi bara köra en tvärvändning från allmogejakt till buffeljakt?
Ja, men det tror jag, för det hänger, jo, men det hänger lite ihop faktiskt.
Ja. För då nämnde ju du att du skulle till... Dels nämnde du att du har varit i Namibia och Sydafrika och att du då skulle till Zimbabwe.
Nu närmar sig Lova förresten. Ja. Zimbabwe får vänta. Stoppa i två plugg i bössan.
Tar du mycket? Hur nära är hon?
Nu ställer jag oss här bara. Vi ser.
Nu blir det liksom... Det här är ju helt unikt.
Ja, men...
Hålla i bössa och mikrofon.
Lägg du ihop den och var lite beredd. Det är som uppsiktsjakt. Nej, ska jag bra. Hon är bara 300 meter bort och hon har bra tryck på haren nu. Det hör jag.
Ja, för er som lyssnar här nu då, så står jag med säkrad men stängd bössa och spanar ut över fältet. Och Lova, men hon skäller på som fan, nästan så här ylskäller, eller hur?
Ja, det är bra tryck på den.
När hon tystnar så, är det för att hon tappar dem?
Ja, hon är ärlig, så att hon liksom, skulle hon tappa löpan lite grann så är hon tyst någon sekund och sen så matar det på igen. Den buktar otroligt snävt där inne. Jag tror vi ska gå fram lite grann faktiskt. Nej. För det går på, vi väntar lite till, men annars så går vi fram. Det går på bara några hektar.
Fan alltså, ni som lyssnar, det här måste ni prova någon gång.
Det är ju förbaskat roligt alltså.
Kan du stå ett steg bak?
Ja, då står du. Snyggt. Gratulerar.
Tack. Jag trodde du skulle boxa mig. Fan vad fint. Vilken podd. Jag har precis skjutit en hare. Som kom jättefint ju.
Lugnt och fint. Och jag har satt in den perfekt på 18. 19 meter.
Ja, 19,3 tror jag.
19,2.
Ja, men den ligger ju precis där.
Ja, men precis så.
Fan vad fint.
Och vilka... den har buktat jättefint för henne. Och hon kommer säkert.
Men du, den kom ju ganska lugnt ändå. Brukar de komma så lugnt? Eller brukar de...
Ja, det beror lite på. För har man ibland så kan man lägga sig och trycka till exempel. Och så reser hunden om dem. Och då kan det liksom, då blir det väldigt fart just på sticket. Ja. Men... ofta kommer de ganska lugnt.
Men du, fan vad härligt. Men nu kommer ju Lova nu då. Det blir intressant att se. Vad var hon nu? Hur långt bort var hon när vi såg haren?
Kan hon varit ett par 250 meter bort kanske.
Fan vad roligt. Men den kom ju lugnt och sansat liksom. Ja. Jag var lite mer inne på, du vet,
ja, men det vet
sträcket.
Ja, det kan det vara ibland också. Så att,
Det här, jag ska inte säga så, för det kan man göra. Men hade jag bommat det här skottet, då hade jag varit helt fucking vansinnig. Det hade jag varit oavsett. Men när de kommer så här 100 blås sidleds.
Ja, men det var som jag sa till dig, att man ska liksom skjuta när läget inte kan bli bättre. Och
nej,
gjorde du nu.
Exakt. Jag tänkte, där skulle den ju faktiskt kunna sticka upp också i skogen.
Ja.
Så det var inte säkert att den skulle komma närmare.
Precis, nej, men det var helt perfekt. Och, ja. Man ska göra skottet så lätt som möjligt.
Ja, hoppas att det inte blåser för mycket. Men vi går inte fram, vi låter Lova komma fram först.
Ja, vi väntar, hon får driva fram.
Det kan jag faktiskt filma här. Om ni vill se hur det ser ut där vi står, så kan ni kolla på min Instagram. Så lägger jag upp en liten film. Vi står och poddar och jagar. Jag och Kalle. Och jag har precis skjutit en hare som ligger här framme, och nu kommer stövaren. Eller? Vilket jävla poddavsnitt det blev. Ni ska få se. Där ligger haren. Och Lova borde ju komma snart.
Hon kommer, den har varit uppe, sprungit på vägen där. Och nu tar hon nog
avloppet på exakt vägen.
Ja, precis. Duktig tjejen!
Bra!
Tada.
Alltså, för mig är det både podd och jakt och filmmässigt så är detta en jävligt konstig upplevelse, för jag gör allt samtidigt. Men haren ligger, och det var ett jävla fint drev av vår fina stövare Lova. Underbart! Vad fint! Titta Lova!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Och en annan samarbetspartner som de har är Bra Jakt. Och ni har säkert sett Oskar von Stockenström där. En gammal gäst till podden faktiskt. Jag ringde och pratade med honom förra veckan. Och jag tänkte faktiskt göra det nu igen.
Hej Daniel.
Du, vet du vad? Swarovski använder ju du. Och jag vet att du har en EL Range, alltså en handkikare. Och det är något jag själv har liksom fingrat på ganska länge här nu. Och har på min sån här vill-ha-lista. Berätta, hur är den?
Den är fantastisk tycker jag. Jag började använda det för 15 år sedan.
Mm.
Där min pappa, som är sparsam i investeringar när det kommer till jakt, köpte en sån. Och sa att det här skulle man ju ha köpt långt tidigare. Och då skaffade jag en också, och sen dess så vänder jag i stort sett om jag kommer på att jag har glömt kikaren hemma. För jag vill verkligen ha den. Dels för att jag vill veta hur långt det är när jag ska ta ett skott. Speciellt om man ska sträcka ut lite. Och sen som det är så bekvämt att gå med en kikare runt halsen och bössan på ryggen och inte behöva, som man gjorde när man var yngre, upp och tittade och siktade runt och
ja, exakt.
Med kikarsiktet som jag tror många gör, utan man kan ha dem runt halsen och hela tiden ta upp och titta så att man hela tiden spanar av terrängen.
Mm.
Och sen så blir det lite en utmaning till sig själv att man ofta går och liksom planerar lite hur långt är det där om det dyker upp något, så att man hela tiden målar upp en bild med avstånd så att man snabbare kan ta ett skott. Så att, jag är verkligen, tycker det är ett fantastiskt hjälpmedel. En dalgång är jättesvårt,
ja.
Ett vatten eller kanske en stubb där liksom det är få referenser, då blir det ett fantastiskt hjälp. Med andra miljöer, över öppet vatten, säljakt till exempel, att ta, det skulle nästintill, kan jag säga, inte omöjligt, men ska du ta lite längre skott, alltså 50 meter fel, det tar ju lätt på öppet vatten. Alltså, om det är lite
ja, ja, och det är ju katastrofalt, för det är ju en bom eller skadeskjutning direkt liksom.
Ja.
Bra, och sen så när vi jagar, jag vet inte hur du gör, men jag är väldigt sällan på fotbollsplaner, så det är liksom det för mig är det en bra funktion. Men kul, men nu, det är ju inte så att den blev, kom längre ner på min vill-ha-lista, känner jag. Jag har i och för sig tittat lite, du har 42an, va? Jag har tittat på 32an som är lite lätt och god nu som har kommit.
Ja, men absolut, den har jag testat en del också. Hade den på träskällarjakten. Smidig liten, det är liksom inte ljuset inte det primära, utan det är vikten. När vi jagade vildren hade vi den också, där man jagar bara tills man vill inte gärna skjuta precis när det blir mörkt, för sen ska du ju hem också. Och då är ju vikten av största vikt, så att säga, att man får ner den. Och men det är en fantastisk liten kikare, så att det är lite, man har bara breddat användningsområdet för de här.
Jag gillar bra jakt jättemycket. Jag tycker det är liksom fyllt av kunskap. Jag lär mig mycket. Så, har ni som lyssnar på detta inte varit inne och tittat på bra jakt, gör det. Kanonbra kanal. Tack snälla för att du ville prata med mig, Oskar. Och det här avsnittet är även sponsrat utav WeHunt och Tracker. Och det är jag grymt glad för WeHunt och Tracker är ju någonting som verkligen hjälper oss jägare där ute. Tracker-enheterna som finns är fantastiska. Jag har ju då min vän Juckan som ni har lyssnat på här i podden. Han har två border terriers och han använder då GTI på båda sina hundar nu. Och han fullkomligt älskar det. Den tappar liksom inte signal alls så som man är van vid. Han får en helt annan överblick. Men framförallt så går det ju att koppla ihop detta med WeHunt, vilket är helt grymt. Så för mig, jag har nämnt innan, jag har varit på ett par drevjakter och där jag då faktiskt kan följa de hundarna som har tracker pail på sig, vilket är helt grymt. Och WeHunt, för er som inte har det, skaffa det. Det är liksom, för mig är det en helt revolutionerande tjänst som jägare. Inte bara när jag är på jakten, utan väldigt mycket inför. Alltså man planerar jakten. Och jag kan då direkt se, jag kan ganska snabbt få en kod ifrån någon, så jag blir inbjuden till deras marker och deras jakt. Jag kan se var passen ligger, jag kan ligga liksom kvällen innan och fantisera lite grann, jag kan titta på hur vinden ligger och jag fattar, men har jag det passet, då kommer jag ha passkytt åt det hållet och där ser det ut så här och ja, men de kan nog komma ut där. Ni vet hur man håller på. Och allt detta hade inte varit möjligt utan WeHunt. Skaffa WeHunt för bövelen. Det är bra grejer. Och har ni då en tracker pail, då går det faktiskt att synka de här, vilket är helt fantastiskt. Så tack WeHunt och Tracker för att ni är med och sponsrar podden. Det är jag jätteglad för. Sådär Kalle, nu sitter vi inomhus.
Ja, men nu det är lite varmare.
Ja, mycket varmare. Vi har ju precis varit ute och ni har ju fått lyssna på det. Hon drog iväg ganska långt. Det var liksom bukter åt olika håll och fram och tillbaka.
Ja, hon fick ju upp en hare som sträckte iväg och sen så tonade drevet in igen. Och då hade hon nog, ett hardrev går ju ofta lite. Ibland har de bra tryck på den och ibland kommer de lite efter och sådär. Men
när vi hörde det då var det ju riktigt bra fart på det. Och...
Ja, för vi skulle precis börja prata om Zimbabwe.
Ja, ja, men det eller fick då? Vänta.
Och sen så bara, nu är det dags att göra sig i ordning. Och till historien hör faktiskt att även om jag har jagat nu i ganska många år, så var det faktiskt första haren som jag har skjutit.
Ja, men det var lite roligt att få vara med på den. Och det, ja, det är väl ingenting som är bättre eller sämre än något annat. Men jag tycker ju att skjuta en hare för stövare. Det är ju, ja, men det är väldigt klassiskt. Mm. Det var som vi sa i början, förr var det nog väldigt många som började sin jaktliga bana på det viset.
Ja, jättefin, fin upplevelse. Kul att få med det på film brukar man säga, men kul att få med det på podd. På ljud. Men väl roligt att se hur stövare arbetar. Och det är ju en spänning. Och just att du hör, hon går ju nästan upp i något form av, inte yl, men det är liksom så här, en falsett.
Men hon har ju ett flertonigt skall eller så nyanserar hon ju, som man säger då, så att man hör ju lite skillnad beroende på hur nära haren hon ligger, så hör man ju lite skillnad på hur, ja, men intensivt skallet är. Och det är ju rätt trevligt, för då det ger också lite en hint om, ja, hur långt framför kan haren vara. Så.
Det är grymt.
Så det blir lättare att passa.
Alltså det här kanske är ett vinnande koncept. Jag kanske bara ska åka runt och spela in podd och jaga människor. Det är ju fantastiskt.
Ja, men det är väl inte dumt. Nej. Det är väl inte dumt.
Men om man tänker på hur ofta det fälls, så kommer det ändå bli liksom mer två farbröder som sitter och pratar i skog. Ska vi komma tillbaka nu till där vi var kanske? För vi skulle precis börja prata om Afrika. Vi pratade mycket om allmogejakt.
Ja, precis. Ja, men på sätt och vis blev det en ganska rolig, ett lustigt sammanträffande. Ja. För det jag skulle säga var att, ja, men sist då, för 2,5 år sedan, när vi spelade in förra avsnittet, då hade jag ju bokat en jakt och skulle iväg och jaga buffel i vildmarken i Zimbabwe, och det gjorde jag också. Och det var ju helt fantastiskt förstås. Jättespännande och, ja, men väldigt gedigen jakt och, ja, men otrolig upplevelse. Det som blev så tydligt för mig då, för det är ju något jag har drömt om, ja, men hela mitt vuxna liv och säkert lite innan också. Men det är ju inte dugg bättre än det vi gjorde idag. Det är bara olika. Och jag tror att man ska vara, ja, men väldigt ödmjuk inför det, både inför sin egen jakt och inför andras jakt. Att man, ja, men det finns tjusning och spänning med allting, stort som smått. Och man ska verkligen inte vara, för det kan jag känna sedan dess, att jag är ännu mer tacksam över det som jag har utanför dörren. Och kunna gå ut och jaga på detta viset varje dag är ju liksom en ynnest. Och det behöver inte alltid vara de här, ja, men det är så lätt att man, om man ska berätta om något jaktminne, så tar man liksom en highlight förstås, och ofta kanske det är något liksom lite extra någon dag när man sköt många vilt, eller ja, om man nu har varit, haft förmånen att vara utomlands och sådär, att det blir liksom en stor sak. Men highlightsen är ju egentligen, för mig inser jag mer och mer, det är ju den här jaktliga vardagen. Och jag kommer säkert, jag håller väl på att planera och kanske åka och skjuta en buffel till, för jag tycker det var otroligt spännande. Så. Men, ja, men som sagt, också en ännu större medvetenhet och tacksamhet inför det man har. Och för mig att hålla på med hundarna, oavsett om det är fågelhundarna som jag har mycket, eller om det är stövarjakten eller terrierna eller sådär, så är det, jag tycker det är så fascinerande. Jag tröttnar liksom, ingen dag är den andra lik. Och det har du märkt bara från förra gången vi var ute med Lova till idag, så, ja, men sker det, även om båda dagarna bjöd på bra hundjobb, så är det två helt olika.
Ja, alltså, om vi bara sitter på den här dagen, så har inte den varit så lik.
Vi har ju faktiskt fortfarande kompisen Samuel som har den här amfoxen som går och väcker. Det där rävspåret vi hittade, det var nog gammalt. Alltså det såg ju hyggligt ut. Okay. Men det kan ju vara gjort någon gång, alltså vid 1 i natten eller någonting.
Har den följt det?
Så ja, han går och trasslar på det där. Men den räven kan ju ligga väldigt långt bort. Ja. Men man vet aldrig, rätt vad det är så får han upp den. Då får vi sticka ut och passa.
Ja. Men nu sitter vi i värmen, och jag känner ju så här, även om vi gjorde en koppling liksom från Afrika tillbaka till Sverige och känslan av att du... och det är kul att höra, jag tror att det är ganska befriande för många att höra det, att man, eller att du då, men värdesätter det du har väldigt mycket. Sen ska man ju också lägga till att det är inte så att du bara har det av slump. Alltså du har ju dedikerat i princip hela ditt vuxna liv till att ha kommit hit du är.
Jag har ju varit målmedveten på många sätt för att liksom skapa den tillvaro som jag har. Men som sagt, och lite vi snackade om det här innan, det vet jag inte om det var med i podden, men det här med ja, men det är svårt att komma över jakt om man är nybliven jägare och sådär. Och det, jag har ju ingen, som sagt, ingen egentligen familjeanknytning till jakten, utan det är ju något som har varit en stor passion, ett stort intresse sen jag var liten, och jag har liksom jobbat för att skaffa mig de förutsättningarna. Och det tror jag att, ja, men till exempel stövare och sådär, det är ju något som är, ja, men det tar mycket tid att få till en bra stövare. Och jaga en dag, alltså nu...
Vad är de stora utmaningarna?
Ja, men de behöver liksom, de behöver mycket tid i skogen. De behöver ju lära sig allting själva egentligen. Alltså det är klart du måste lära den att komma när du ropar och sådär. Men du kan inte lära dem att driva. Utan det måste de lära sig själva. Och lära sig att reda ut svårigheter och sådär. Och det, som allting, så blir det, de måste ha mycket tid för att få erfarenhet. Det är ju som alla färdigheter.
Vad skulle du säga, stövare jämfört med andra drivande hundar, om man vill, för det är ju många drivande hundar som man vill få rådjursrena. Och stövare då i synnerhet.
För en stövare så är ju såklart ett rådjur är ju precis lika roligt att driva som en räv eller en hare. Så där ligger ju en svårighet. Och det är ju liksom också något att lära dem, att man, ja, man kopplar dem om de visar intresse för rådjur och sådär. Och det är väl en stor utmaning egentligen för många som har just stövare då, att få dem att låta bli det. Men det är med ihärdighet och timing och, ja, men liksom att man är konsekvent, har ett bra ledarskap, att hunden vet vad ett nej betyder.
Då, har du kommit i kontakt med någon stövare som faktiskt har varit i sig själv rådjursren, alltså som inte har gått igång på rådjur?
Nej, det kan jag nog, alltså en del, det finns ju såklart ett större eller mindre intresse kan det göra, men jag tror att alla som har liksom rejäl jaktlust, de driver ju lite allt.
Om man tittar på dig då, så vet jag att du har ju mer än en stövare, och då har du väl någon stövare som är lite mer inne på räv, och någon som är som idag som jagade med lova, som är mer inne på hare, det stämmer va?
Ja.
Om du avlar på dem, tror du att det liksom följer det med?
Både ja och nej. Alltså absolut finns det ju vissa linjer som är bättre på att driva hare, och det finns vissa linjer som har ett större rävintresse. Så. Sen tror jag lite grann, alltså lite som med grythundar, det vi snackar om det här med sprängare och förliggare. Har du bara mycket jaktlust och ett vettigt psyke på hunden så att den, ja, men du knyter an till den och den till dig, då tror jag att du också kan styra och prägla en hel del liksom mot det du vill. Men absolut att det finns liksom en fallenhet för olika viltslag i olika linjer. Så det är en del arv och också en stor del miljö och prägling.
Det sitter säkert några som lyssnar nu som kände så här, men vad fan, bara hoppade ni över hela liksom Zimbabwe-upplevelsen? Och det är klart vi inte kan göra. För 2,5 år sedan så planerade du att då hade du en licens, sa du, och du skulle iväg och så vidare. Vad hände sen? Du kan berätta om hela Zimbabwe-upplevelsen.
Nej, men det, jag skulle åka i november då. Men då, och så skulle jag flyga via Etiopien, men så blev det så jävla oroligt i Etiopien, så flyga med vapen över det landet då var lite struligt. Sådär. Det är trist att bli av med bussen i ett annat land. Så. Inte för min säkerhet, men att, ja, det var ju lite spänt läge där då. Så då bokade jag om resan, så jag åkte i slutet på april istället och flög över Qatar, tror jag det var. Och Zimbabwe i slutet på april uppe i, ja, men Zambesi-dalen då, det är uppe mot jaktområdet, gränsar till Zambia i norr och till Mozambique i öster kan man säga. Och då är bussen ganska tät fortfarande, det är fortfarande, ja, men vi hade till och med någon regnskur fortfarande, och otroligt fin jakt, jättefint område med en firma som sköter det väl, som har arrenderat den marken av staten och av de som lever i området. Så en del var liksom obebodd. Det var en ren jaktkoncession. Och en stor del var ju då bebodd av folk, olika små byar. Och i och med att de har haft jakten så länge, de har ju skött det väldigt långsiktigt. Både i liksom relation till lokalbefolkning och i relation till viltstammar och så vidare. Med väldigt låga kvoter och liksom hållbart nyttjande.
Hur stor areal ungefär?
220 000 hektar var det.
Det är en del.
Ja, men det är väl typ som... Jag vet inte. Jag tror det är som Kungsback och jag tror det är som Kungsback och Varbergs kommuner ihop ungefär. Så det är ju en bit förstås. Och med väldigt mycket tät bush. Inte så mycket öppna ytor utan, men det fanns ju otroligt mycket vilt, givetvis liksom storvilt, buffel och jättemycket elefanter, en hel del lejon, mycket leopard. Och också givetvis massor med antiloper, vårtsvin och så vidare. Sen såg man ju inte så mycket i och med att det var så tätt. Så det var ju spårningsjakt varje dag inne på som närmast 7-8 meters håll. I högt gräs och tät vegetation, vilket var otroligt spännande och givande.
Och när du var inne så nära bufflarna, såg man dem ofta? Eller var det ibland så att du var liksom 10 meter från och såg dem inte?
Ja, både och. Framförallt när det var högt gräs. Det blir ofta stora bränder när det blir torrperiod, men det hade liksom inte brunnit någon vidare än. Så att gräset var, men det var som tät vass kan man säga.
Var du skraj då?
Men det var väldigt lugnt och otroligt proffsigt folk, både spårarna och den jaktguiden som var med, professionell jägaren.
Hur många var ni då i gruppen liksom?
Men vi var, när vi spårade, två spårare och så en PH då, professionell jägare, och en statlig game scout som är med på alla jakter och ser till att allt går rätt till, och en kille från lokalbefolkningen som också är med som lite tillsyningsman då. Men så när man spårar så var det var ju liksom, vad blir det, 6 pers med mig. Men däremot när man gjorde liksom sista ansmygningen, ja, men då kanske det var en spårare och PH:en och jag själv då.
Om man bara tittar på spårarnas arbete där, jag är ju ofta väldigt imponerad, även om jag har liksom hängt extremt mycket i skogen nu, så kan jag fortfarande, så som vi har sett idag, då har vi ju sett lite spår. Du ser ju direkt, alltså jag ser ju om det är liksom fasan eller rådjur, men du kan ju direkt se. Alltså liksom utan att ens blinka. Till exempel idag så såg vi några spår. Och det var ju liksom det var ju inte så att man såg klövavtryck, utan det var liksom lite rafs. Och då sa du direkt att det var rådjur. Det såg du direkt liksom. Och det kom ju med erfarenhet såklart. När du var där nere, då är det ju dels spår som du själv inte är van att titta på. Men kunde du ibland vara sådär, ibland hör man ju om personer som spårar alltså trackers i Afrika, där det är såhär, men jag ser inte ens spåret, och de kan avgöra att det var 5 timmar sedan. Och...
Ja, men oja.
Var det var så eller?
Oja. Ja. Alltså helt enastående duktiga. Ja. Och så det är liksom ingen vits att ens försöka jämföra sig. Alltså de är så otroligt kompetenta.
Kände på det de gjorde. Liksom dag 5 att du blev vassare och vassare?
Nej. Det hade ju bara varit jättetramsigt att ens påstå något i närheten. Utan, och det är ju rätt skönt också. Man håller på mycket med jakt och liksom jobbar med det till viss del här då. Och så är det ganska skönt också att bara slappna av och bara låta sig imponeras av sådana som är otroligt duktiga på det de gör där. Och det
är som jag har haft idag.
Ja, eller hur? Nu är det ju Love som har stått för grejerna idag.
Ja, men du förflyttar oss fint här. Okej, men berätta då. Vad det, för visst, vi ska ju inte... Eller jo, det kan vi, du fällde ju en buffel.
Ja, men det gjorde jag.
Men, och var du in, berätta om den sekvensen eller upplevelsen liksom.
Ja, men det var inte så märkvärdigt egentligen. Och det tror jag också, apropå det här att man... Ja, men allting kan ju låta superhäftigt om man är lagd åt det hållet. Så. Och det hade ju varit lätt att säga att det här var med risk för eget liv som jag järvt och modigt smög in och tog livet av den där buffen. Det var ju inte alls dramatiskt. Det var ju som vilken jakt som helst egentligen. Det var väldigt spännande. Vi spårade en buffeljord som vi dagen innan hade spårat, men då kom det när vi hade kanske 100 meter till bufflarna. så kom det en grupp på tre lejon som vi såg spåren av också. Och smög på bufflarna också. Så mellan oss och den här buffeljorden var det 3-4 lejon.
Och då pratar vi om 100 meter då.
Ja, och de, vi hörde att de...
Det är en väldigt konstig grej att säga av dig direkt efter att du har sagt att nej, det var inget speciellt.
Nej, fast nu jagade ju lejonen bufflar.
Jo, men och, vad fan.
Hade det varit värre om mina spår var mellan lejonen och bufflarna.
Jo, det är sant. Men ändå, det är fortfarande så här... För mig så låter det ganska häftigt. Du
men, ju, ja. Ja. Men i alla fall, så då de där lejonen, om de stötte bufflarna eller om de attackerade dem eller så, det vet vi inte. Men det blev fart på bufflarna i alla fall. Vi hörde liksom råmande och brakande. Och de försvann iväg och sen återvände vi till det området dagen efter. Mm. Och spårade den här jorden, hittade igen de spåren. Och gick. Men de var liksom i kanten på en uttorkad flodfåre. Och så vi följde den där flodfåren och bufflarna hade gått delvis i den här flodbädden. Det var ju som sand bara. Och rätt vad det var så såg vi en buffelko. Nu kom runt en liten krök i den här flodbädden, så såg det en buffelko beta liksom i vegetationen. Ja, men så snurrade vinden lite. Och så fick de i vind av oss och så brakade iväg. Så att, ja men, det blev ett jäkla springande från vänster sida av den här flodfåran mot höger sida. Så att, fick upp skjutkäppen och jag la upp studsan och var beredd. Och det dundrade över kanske 50-60 bufflar 50 meter framför oss. Men ingen, ja, dels var det inget bra, hade inte varit läge, även om det var en skjutbar tjur. Utan, men det var också, det var bara kor och kalvar och unga tjurar. Men och då när de försvann iväg så sa vi då att ja, men vi låter dem vara i fred och så kan vi pröva i eftermiddag och se om, när de har lugnat sig, liksom, om vi kan spåra i kapp dem, komma in på dem igen. Och då började vi liksom traska på lite sådär, ja, men plocka upp en vattenflaska och pratar inte högt, men liksom vi började snacka lite lågmält och började gå, följa den här flodbädden. Vi hade väl, ja, men en halv mil ut till närmsta lilla grusväg eller så. Så vi tänkte vi skulle gå ut dit och så försöka följa den tillbaks till en bil då. Och när vi har gått 100-200 meter så knakar det till vänster om oss. Och då, ja, blir ju läget ett helt annat och alla bara stopp sådär. Och man hör att det där knaket är på väg ut en 10-20 meter framför oss. Så upp med skjutkäppen och jag lägger upp studsan så jag är liksom beredd i riktning mot ljudet. Och ja, men det kommer ut en fin buffeltjur. Klart skjutbar och travar ut och tittar på oss. Och då säger Keith som var PH att take him. Och då sköt jag honom i bogen och då knä han till och så... Men han bort ifrån mig och så fick han ett skott rakt bakifrån och så vinklade han lite åt vänster och då sköt jag av halskotpelaren och så gick han i kull. Så var det klart. Så det gick och det hela var ju över på ett pass. Det var ju pang, pang, pang.
Var sen, han än i jorden från början? Eller?
Ja, men han var nog liksom i närheten av jorden. Han var inte i, jo, men han hängde säkert lite med i närheten så.
Hur kändes det när du kom fram?
Ja, men lite, det var ju liksom en, ja, men som jag sa, nästan en livslång dröm. Ja, för det har varit liksom verkligen att jaga buffel i den miljön, i liksom riktig vildmark på det viset med spårning och sådär. Det är ju något jag har velat göra jättelänge. Och så inser man att nu var det över. Check på den. Nej. Alltså, men det var jättespännande och som sagt, jag vill verkligen göra det igen. Men det är liksom inte, det var också ganska tydligt där och då att det är inte de här spektakulära grejerna som är det viktigaste. Nej. Faktiskt, utan en jaktupplevelse är detsamma, det är samma puls, det är samma närvaro i nuet när man är i en sån situation som när det kommer en hare för stövan typ. Det låter ju nästan lite konstigt, men
jag får säga det. Jag tror att för väldigt många gör det inte det, utan jag tror många som har jagat länge känner igen sig det där. Jag förstår precis vad du menar.
Och jag tror egentligen att, ja, men det är ju allt runt omkring och det låter ju konstigt. Man borde ju inte behöva skjuta ihjäl djur för att uppleva saker runt omkring. Men på något vis hade jag inte jagat buffel, hade jag aldrig gått i den där flodbädden, sett de andra bufflarna, sett alla, det var tusentals vita fjärilar som flög omkring där. Och allt annat på den resan. Jag hade liksom aldrig upplevt dem. Jag hade aldrig varit på de platserna till fots om jag inte hade jagat. På samma sätt som att jag aldrig hade gått upp tidigt på morgonen för att släppa, som man gör om man ska släppa en stövare till exempel. Om jag inte skulle ut och jagat. Det är massa saker jag inte hade upplevt. Liksom sparvugglan som slog en mus i ett hjulspår i snön. Alltså, det är så mycket sånt som man inte är med om man inte på något vis har ett syfte med att vara ute.
Jag vill bara, innan vi släpper Afrika, bara en elefant.
Ja.
Jag tycker ändå det, jag har pratat med ett par gäster som har jagat i Afrika och de har förklarat det på lite olika sätt. Vad skulle du säga, vad har du med dig och vad vet du kring många som framförallt inte jagar, men jag tror även folk som jagar i Sverige som inte har jagat så mycket utomlands, kan ha liksom en förståelse för, en högre förståelse för att man jagar antiloper eller kanske till och med en buffel jämfört med vissa andra typer av vilt såsom elefant och lejon och så vidare. Och det finns ju massa olika aspekter i det där. Men vad skulle du säga, varför jagar man elefant?
Nej, men egentligen, alltså i Zimbabwe finns det otroligt många elefanter. Mm. Betydligt fler än vad den ytan som kan hålla elefanter kan bära egentligen. Så myndigheterna skjuter ju av ganska, alltså precis som att vi hanterar våra populationer av vilt. Älg och vildsvin till exempel, det har vi ju liksom en avskjutning för att ha ett nationellt syfte. Och det är egentligen lite samma sak där. Mm. Och det är en annan typ av jakt än den här, ja men, turistjakten som vi kan kalla det. Det som den gör är ju att de som bor i det här området, de hatar ju elefanter. Alltså om du har ett litet lantbruk på ett tunnland och du odlar majs till exempel, så en natt en elefant så är ju liksom hela års skörden borta och dina besparingar och allting. Så att de gör ju allt för att skrämma bort dem och så vidare. Och en väldigt stor del av, som safarifirman i det här området, en väldigt stor del av deras jobb under icke-jaktsäsong är att skrämma bort elefanter. Alltså skjuta i luften och tända eldar och så vidare och så vidare. Och för att de som bor där ändå ska på något vis, för hade de inte haft någon nytta av att ha elefanterna där, då hade de ju tjuvskjutit dem och förgiftat vattnet och så vidare för att få bort dem bara. Men i och med att det kommer utländska turister och jagar ibland och skjuter någon enstaka, så får de in mycket pengar och mycket kött. Det är ju liksom tonvis med kött på en elefant. Mm. Nej, det har jag inte. Så därför så finns det då, men det är små kvoter. Jag minns inte hur många elefanter, men vi snackar ju tiotusentals elefanter bara i det området som jag var i. Så det är inte det att det skjuts 5, 10, 15 stycken per år lagligt. Nej. Och reglerat liksom under sträng kontroll av myndigheterna. Det har ingen påverkan på populationen, men däremot så påverkar det ju folks acceptans för djur som orsakar problem i vanliga fall. Men det jag kan känna, vi jagade i 6 dagar tror jag. Och var inne vi
såg du elefant?
Ja, oja. Mm. Och då min licens var, det skulle vara en utan betar. Det är så den licensen utformad och det hittade vi ingen. Mm. Och sista dagen då sa jag faktiskt att nu vi släpper detta idag. Lite som att skippa sista åket. Ja. Men jag tyckte det var otroligt fascinerande och jag kände, jag ska inte säga att jag blir blödig, men jag tror att om eller när jag någon gång ska jaga elefant igen, så tror jag att jag hellre skulle vilja jaga en gammal elefanttjur som ändå ska dö snart. För att vara nära elefanter i jordar till fots varje dag, vi var inne på, ja men närmsta var också 7-8 meters håll, en ung elefanttjur som kanske var 20 år gammal eller något, som kom och liksom ja, gjorde ett utfall och stannade. Vi stod precis bakom en termitstack och den stannade och liksom fladdrade med öronen och tittade på oss, och så ropade vi ho ho sådär, och då, ja, men då drog den iväg igen. Väldigt spännande, intensiv upplevelse. Men det var så nära att observera elefantjordar som går och äter och så vidare. Det är otroligt fascinerande djur. Så jag skulle nog hellre jaga, även om det är otroligt kostsamt, men jag skulle nog hellre jaga en kapital gammal elefantjur någon gång än att skjuta någon ur en jord. Så.
Vi får se, vi kanske kör ett avsnitt igen om ett par år. Och så
man vet aldrig. Men det, men det är inte, återigen, jag fick ju hela upplevelsen. Jag jagade ju elefant, jag sköt bara inte någon. Men jag fick otroligt många upplevelser. Och som det gick till nästan varje dag så var det att man fick bud från någon by att de hade varit i någon odling på natten, och då följde man spåren därifrån. Okay. Liksom. Men så är det så otroligt tätt. Så ja, men du vet, ibland såg man, du såg ett öra, du såg en svans, du såg en fot, och du vet att det kanske står 20 elefanter 15 meter bort, men du kan inte se dem. Och att 20 elefanter bara kan försvinna utan nästan ett ljud, det är också helt, helt ofattbart. Men magnifika djur att få vara i närheten av. Så det gör mig ingenting att det inte blev något skjutet, men det var en otrolig upplevelse att få var så nära dem.
Har de problem med tjuvjakt där? Jag pratade med bland annat Jan Geo, så pratade han ju mycket om det. Nu har han mest varit i Tanzania för mig. Men just hur de... han har ju till och med varit med på plats liksom, där de har då tagit hand om tjuvjägare. Så att... är det likadant i Zimbabwe?
Nej, men... säkert både ja och nej. Och det beror säkert på var och så vidare. Nu har ju den firman som jag åkte med, de har ju haft jakten i det här området i, ja, men 20 år någonting. Och jag vet att första åren då tjuvsköts det ungefär 50 elefanter per år. Och nu tjuvskjuts det mellan 0 och 1 per år. För att de har en så bra, ja, men bra dialog, bra kontakt med lokalbefolkningen. Det finns liksom ingen, finns inget stort stöd för tjuvjakt. För att ja, de samverkar på ett bra sätt. Och sen har de givetvis arresterat och ett antal tjuvjägare också. Så att det förekom, men det var... När det gäller elefant så var det otroligt sällsynt. Då var det nog ett större problem med alltså kötttjuvjakt på antiloper och sådär, mycket snaror och sådär. Den typen av tjuvjakt då, som är ett jätteproblem, men som också har minskat förstås. Och de har ju samlat in tusentals snaror genom åren då.
Men när ni knallade omkring där i gräset och på liksom de olika platserna ni var, var det otänkbart med annat antilopvilt liksom? Det fanns inte med på kartan.
Nej, det kan jag inte. Hade vi sett något som var så här, wow, åh, vilken fin kudu eller något, då hade jag absolut kunnat tänka mig att skjuta. Jag sköt en impala, gjorde. Men absolut att det...
Så länge det inte skulle förstöra för buffeljakten då, liksom.
Ja, eller det får man väl... Får man ju välja.
Ja, men du hade den möjligheten liksom på en sån.
Ja, absolut.
Ja. Fantastiskt att höra. Jag tänker att vi hoppar tillbaka till Sverige.
Ja.
Är det okej?
Absolut.
Många som sitter och lyssnar på detta, de har... antingen så funderar de på att skaffa jakthund. De kanske har precis skaffat en jakthund. De har jakthundar men funderar på att skaffa fler och så vidare. Och hela injagningsprocessen från att man någonstans... skaffar en hund till att till att träna hunden och att man själv utvecklas. Jag märker ju på mig själv bara hur mycket jag dels skulle göra annorlunda om jag skaffar en valp till, men också hur mycket jag har lärt mig allt eftersom. Så jag märker att jag själv är bättre och bättre med min hund. Och då tänker jag så här, du har ju, jag vet att du har liksom, jag tror att du har apropå jaktprover då, du har väl liksom tagit mer än 100 priser totalt.
Eller? Ja, men alltså i den mån...
För massa olika raser och...
Ett jaktprov är ju inte allt. Alltså, det viktigaste är ju hur hunden funkar liksom i den vardagliga jakten. Men någonstans så är ju ett jaktprov ändå... Det visar ju att det håller en viss standard. Ja. Liksom en given dag. Mm. Så.
Finns det några generella tips som du har till människor där ute som har skaffat sig en jakthund och som behöver tips och tricks för hur de ska jaga in den på bästa sätt?
Ja, men ja, generella tips. Alltså det jag kan tänka, för det första så måste man ju ha en hund som vill jaga och som man tycker om. Och det låter ju alldeles självklart förstås. Men det är, alltså det är viktigt att man gillar hunden och hunden gillar den. Mm. Så, och det är viktigt att den vill, ja, men som Lova idag, vi kan inte tvinga henne att driva, vi kan inte lära henne att driva, utan hon måste ha den viljan inneboende. Mm. Vill den inte, då går det ju liksom inte, utan det måste finnas, det hunden ska jaga, det som den är avsedd för, det måste den ha en inneboende vilja att göra oavsett hundras. Och sen är det oerhört viktigt att ha en bra relation till sin hund. Och det finns säkert massa olika definitioner av det. Och ja, men, nu låter det här drygt ödmjukt, men lite den här klyschan att ju mer man har hållit på, desto mindre inser man kanske att man kan. För det är inget, ja, men, ingen hund är den andra lik och så vidare. Men jag kan tycka att ha en bra relation som bygger på ett tydligt ledarskap, det tror jag verkligen på. Jag tror inte på att man får ut ett bra och lyckligt samarbete med sin jakthund om man inte liksom har ett tydligt ledarskap. Att hunden vet att man älskar den och man berömmer den och är en snäll husse eller matte. Men den ska också veta att när man säger nej, då är det inte en bedjan, det är inte en vädjan till hunden att sluta med det den gör, utan då räcker det. Det tror jag är viktigt. Och den känner av om man är ärlig, uppriktig, eller om man är lite osäker. Så att jag tror det är väldigt viktigt att man är genuin och ärlig, både när man säger fy eller nej, men också när man berömmer, att man verkligen menar det man säger. Det får ju aldrig bli tjatigt. Nej. För då blir det, alltså oavsett om det kan vara både beröm och korrigeringar på olika sätt, kan liksom bli lite tjatigt, och till slut så hunden bryr sig inte så mycket när den får höra att den är jätteduktig hela tiden så fort. Ja, men klassiska är så här, en hund är 100 meter bort och så ropar du på den och så vänder den sig om och tar 3 steg. Ja, det är bra! Ja, fast den är ju inte, den, har du bett att den ska komma, så är det ju först riktigt bra när den är framme hos dig, när den har kommit hela vägen till exempel. Och berömmer man i vartenda tillfälle, så blir det ju liksom, tänker jag, lite, det betyder ju inte så mycket för hunden. Och samma sak de som säger nej och fy hela tiden, och det tror jag också lite grann, att man ska välja sina strider lite. För hunden har ju ingen, om vi återigen tar en stövare som exempel, den vet ju inte vad som är värst, om det är att driva ett rådjur eller om det bara är att den inte får dra i kopplet. Nu menar jag inte att de ska få dra i kopplet, men om det går att tjata nej och hit och dit hela tiden utan att det riktigt ger verkan, ja, men då blir det, jag tänker att det blir lite betydelselöst, utan men välj dina strider, var konsekvent i det som verkligen räknas. Ha inte massa prestigelydnad lite så. Alltså att det, ja, men, typ att gå fot utan koppel vet jag att du är väldigt glad för. Och du vill att Uffe ska göra det.
För mig är det viktigt. Ja.
Men det är bra. Ja. Men det är klart att ska man ut och jaga en dag och så börjar man med att hunden ska gå fot och så gör den inte riktigt det. Och så får man gå och tjata. Nej, gå fot. Nej, kom här. Ja, men redan där har du tagit massa fokus. Om du bara hade haft honom i kopplet 100 meter fram till det här fältet eller viltåkande du ska jaga, säger vi, med honom. Ja, men då börjar du liksom med en fräsch hund när du släpper. Då har du inte börjat med massa tjat och tjafs.
Det är sant. Så
lite så. Alltså, sen ska man inte tillåta vad som helst heller förstås. Men man ska...
Det blir lite svårt ibland. För just i och med att... ja, men... Jag tror många känner igen sig det. Uffe för oss är en familjehund. Vi bor i tätbebyggt område. Det är viktigt att både jag och barnen och alla ska kunna gå med honom. Han går fortfarande i rätt kast i koppel. Han går mycket bättre fot utan koppel än med koppel. Kopplet liksom triggar honom. Men då blir det ju så att då vill jag vara konsekvent. Så även om vi ska ut 100 meter på en åker för att jag ska släppa honom för att stöta fasaner, så vill jag ju att han går bra där också. Och då blir jag liksom sådär.
Jo, men det är klart, och jag säger inte att det är fel, men jag tror bara att man, om man börjar peta i varje detalj, och framförallt när man, ja, men när man ska jaga in eller träna en ung hund och sådär, ja, men börjar man att liksom tjata och blåsa i pipa och kräva saker i massa sammanhang, jag tror att det ganska lätt blir lite rörigt för dem, och du tar lite fokus från det som är absolut viktigast. Yes. Och det ser jag på rätt många. Nu är det ju mest fågelhundsträning som jag har haft här och som jag ser andra göra, och ja, men det är inte så sällan som jag upplever att folk sätter mycket prestige i, ja, men att hunden ska göra på ett visst sätt. Ja, men en apport till exempel. Alltså för mig, om jag skjuter en fågel över mina hundar, jag vill ju att de kommer och lämnar av det till min hand, men de behöver inte sitta vid sidan. För min del så behöver jag aldrig gå längre än att tänka på hur vill jag ha det när jag jagar. Nej. Och om hunden kommer fram glatt och tittar på mig och jag tar fågeln i min hand, så är det fullt tillräckligt. Ingenting blir bättre i jakten för att hunden går runt på min högra sida, sätter sig på min vänstra.
Och alla raser är olika. Om jag tittar på Uffe då, så nu är han 2,5. Han har ju utvecklats jättefint. Vi har tränat mycket och jag är liksom... jag är väldigt glad. Han är liksom kul att jaga med. Och han håller sig, för jag vill ju att han ska jaga under bössan, så jag vill aldrig att han är längre bort än 25 meter av förklarliga skäl. Stöter han upp en fasan på 80 meters håll, så är den fasanen borta, och han har antagligen rivit upp en massa andra grejer längs vägen liksom. Så han ska hålla sig nära hela tiden. Och för er som inte har jagat med spaniel, så jobbar man ju med pipa, så jag får honom att gå dit jag pekar, och så kommer han tillbaka och rör sig liksom ofta zigzag framför mig, och så går vi emot vinden. Ja. Och då finns det ju massa olika moment i det där som ska funka. Dels så ska han röra sig så som jag vill, men sen så ska jag också agera på lite olika sätt när man stöter upp vilt. Han hittar någonting, och sen så kanske han liksom går på, stöter upp en fasan, och där så ska han ju sätta sig.
Ja.
Det momentet funkar på det sättet att han inte förföljer vilt. Däremot så sätter han sig inte på plats, utan han kommer in till mig istället. Och rent jaktligt så är det på ett sätt okej för mig. Däremot så är det ju så att då ser ju inte han fågeln ofta. Utan han kommer in till mig, jag kan fälla en fågel, och sen så ska han apportera en fågel som han inte har sett. På vilket sätt skulle du säga att jag ska träna det?
Ja, men nu har jag ju fött upp Uffe. Och hans mamma Molly var lite likadan innan. Alltså nu sköts det ju väldigt mycket fågel för henne ganska tidigt. Mm. Och då blir det ju förstås att de lär sig att, ja, det händer ju något, det smäller ett skott, det faller en fågel. Och då, för det är ju det du pratar om egentligen. Du vill ju att han ska sätta sig på platsen och titta efter fågeln egentligen. Mm. Så att han har markering. Exakt. Om den fälls. Mm. Så jag tror till viss del att det där är något som... Ja, men gå lite över med lite jaktlig erfarenhet. Och sen handlar det ju förstås om att få dem att sätta sig momentant. I detta fallet så är det ju att han har ju lite följsamhet. När du blåser så vänder han sig mot dig och sätter sig.
Ja.
För att han är upptagen av dig. Och jag tror att ju mer du jagar med honom så kommer... För jag skulle säga att det är ganska vanligt hos spaniel så att de gör på det viset. Men med jaktlig erfarenhet så blir... Ja, då kommer han ju börja titta efter fågeln. Ja. Och så stannar han åt andra hållet, inte mot dig.
Ja,
okay. Så. Sen finns det säkert massa tips och tricks för att få dem att stanna liksom momentan på platsen. Men...
Och jag har ju inte möjlighet, precis som väldigt många tror jag, har ju inte möjlighet att alltid jaga där det faktiskt så här, ett finns fågel, eller där det framförallt finns mycket fågel. Vilket gör att väldigt ofta när vi är ute så stöter han inte upp någonting, för att det finns inget att stöta upp. Och kan jag träna stadga utan fågel?
Ja, du kan ju kasta en dummy när han är sökt till exempel. Bara släng den över huvudet på honom.
Och så blåser och...
När han ser den så blåser du. Men, och det tror jag också är liksom en... Är du lite som vi har pratat om, är du lite onyanserad, blåser för kung och fosterland och säger stanna, ja, men då blir ju förstås du jätteintressant och lite, alltså då blir jag ju lite brydd kanske, eftersom han är följsam och vänder sig mot dig. Om du är lite mer subtil, blåser tillräckligt mycket för att han ska höra och lyda det, men inte påkalla för mycket uppmärksamhet, då kanske han faktiskt behåller fokus och markerar.
Super.
Så det kan väl vara en sån övning som skulle kunna funka, tänker jag.
Om man tittar på drivande hundar i en injagningsperiod, vad är de vanligaste, vad är det vanligaste människor där ute har liksom utmaningar kring? Förutom inkallning.
Ja, men jag skulle nog säga att det är tålamod. Och egentligen oavsett om det är en stövare, om det är en kortdrivare som en tysk jaktterrier eller vaktelhund, eller om det är rådjurshundar, drever och tax och sådär. Tålamod och tid och liksom att ge hunden förutsättningar och lära sig själv och bygga sin egen erfarenhet. Och det är ju... Jag är inte något undantag. Det kan man ju känna ibland när man släpper en ung hund som bara springer omkring och bär pinnar och kottar. Att man, det har man ju inte riktigt tid till, kan man tycka. Och givetvis sen när de kommer igång och jagar, att man, ja, men ger dem, man måste ge dem tid och utveckla sig själva. Och det tror jag egentligen i alla hundraser egentligen så. Givetvis de här som jobbar själva, stövare och drivande hundar och spetsar och sådär, de ska ju klara det mesta själva. Men även fågelhundar, både spaniels och stående fågelhundar och sådär. Och retrievers med, som bara ska apportera, eller bara, men de ska apportera. Jag tror att vi ska vara, man ska vara lite försiktig för att vara inne och peta och hjälpa oss. Alltså de måste få lära sig själva. Och är man ute mycket och ger dem erfarenhet, så det blir alltid bättre om de får bygga upp det på egen hand. Och det tror jag, när det gäller drivande hundar, tror jag att många har för bråttom. Ja, men man går för mycket, för man vill att den ska få upp, och då blir det ju som att du söker åt den. Om du har tålamod och sitter still eller rör dig väldigt långsamt och låter hunden söka ut och vara trygg i att den hittar igen dig när den kommer tillbaka, du bygger upp söket. Och ja, men om någon tappar, antingen ska de reda ut tappen och fortsätta driva, eller så kanske du vill att de ska komma tillbaka. Också tålamod som gäller, och låta dem hålla på tills de antingen har sökt sig tillbaka till dig eller rätt ut det. Så att man tålamod och ge hunden lite frihet och lära sig själv, det tror jag är viktigt.
Jag befinner mig ju nu i en situation där Uffe har blivit en duktig jakthund, skulle jag säga.
Ja,
jag har jagat tillsammans med honom.
Ja,
han är ju en maskin på ett sätt. Alltså han, det spelar ingen roll. För Uffe jagar ju då vilt, alltså harar, fasaner, rapphöns och så vidare, som gärna trycker där det är som snårigast och mest taggar och sådär.
Ja, ja. När vi jagade kanin häromdagen, han var ju totalt skoningslös, ja, björnbärssnår och sådär.
Han skiter i det fullständigt, han bara trycker sig igenom liksom. Och det är ju för mig helt underbart att se. Min pappa är ju helt tvärtom, han bara, men hur kan du? Han kan ju få taggar. Jo, men han struntar i det, han mår som bäst när han gör det. Och det är också där fasanen är, om han bara springer omkring på asfalt så kommer han inte hitta en fasan.
Nej, det är liksom inte så många fasaner.
Nej, men det som jag har upptäckt är ju, jag har alltid liksom, jag ska inte säga att jag alltid har tänkt så, men känslan när man har en valp är att så här, det jag gör nu kommer att bestämma all form av framtid med den här hunden. Men nu känner jag att nu har Uffe liksom lite lugnat ner sig. Han har blivit lite tryggare. Han har fortfarande en otrolig lust i det han gör, men han är mycket enklare att jobba med nu, för att liksom poletter har ramlat ner för honom. Så jag känner att, alltså, nu känner jag liksom, vad fan, han kommer ju fortsätta utvecklas hela tiden så länge jag liksom jobbar på. Liksom det här gamla hundar, man kan inte lära dem att sitta. Det känner jag mer och mer stämmer verkligen inte.
Nej, men det håller jag med om. Nej, men det är klart det är lättare. Alltså en ung hund, en valp, är mer receptiv och sådär. Och lär man nog rätt från början så blir det liksom lättare. Men jag antar att du syftar lite på det här att man också kan ja, men man kan släppa lite på vissa saker när hunden är lite äldre och liksom kan grunderna, så kan man också slappna av lite och veta att man har en grund att stå på och plocka hem, eller?
Exempel på det då är ju att jag ringde dig först och frågade om det, för jag fick möjligheten att vara med på ett där vi jagade rådjur. Och då skulle vi jaga två såter, och i en av dem så var det mindre dungar, kan man väl säga, vid åkermark, och vi skulle jaga med hagel. Så där var tanken att vi skulle stöta rådjur, och Uffe är ju en stötande hund, vilket gör att jag vet om han har varit i kontakt med rådjur. Han förföljer dem inte, utan jag kan blåsa av honom direkt liksom. Men om han stöter fasan så ska han hålla sig inom typ 20 meter från mig. Men rådjur, då behöver han ju liksom kanske gå ut lite mer. Och då kände jag så här, men ska jag våga testa detta? Eller kommer det bli en backlash när han jobbar under bössan då? Men då tyckte du att jag kunde testa det, vilket jag gjorde. Och jag har inte märkt någon liksom försämring i det andra.
Nej, men jag tror det är viktigt att vara... Ja, men dels får man ju vara ärlig mot sig själv. Vad har man för hund och vad är syftet med honom? Och det är klart, om du skulle startat på jaktprov med honom om en vecka, då kanske jag inte hade rått dig till att gå ut och låta honom springa 80 meter ut och stöta rådjur. Sen tror jag att de flesta hundar lär sig att skilja på situationer också. När du rör dig på ett sätt och liksom, ja, för honom på ett sätt, så kommer han lära sig och anpassa sig lite och jobba på ett vis då. Och när du liksom har din pipa, håller honom kort, går med hagelbössan, då kommer han förhoppningsvis att jobba på ett annat vis. Sen är det klart att något skit lär de ju sig också. Men nu är det ju din jakthund så, och det, du ska ju använda honom på ett sätt som ger dig glädje. Och det tror jag generellt, liksom, många är så upptagna av vad andra tycker, hur man, det finns ju vissa saker, ja, men du jagar ju inte rådjur med en stövare till exempel, det är inte schysst mot rådjuret. Nej. Men att låta en spaniel stöta rådjur, det är ju, alltså, rent jaktetiskt finns det ju inga betänkligheter kring det. Och då tycker jag att man ska, liksom, man har den hund man har, och man ska inte vara rädd för att nyttja den på ett liksom sätt som ger bra jakt för
mig. Nej, och det är ju, för mig är det ju underbart att höra. Så jag kommer ju fortsätta testa detta. Jag kommer vara ganska tydlig i vissa saker. Till exempel så fick han en pingla runt halsen, så att han skulle låta.
Men det blir ju lite en signal för honom också. Exakt. Att nu jobbar vi på detta sätt.
Vi gör någonting annat här nu.
Och sen får man ju bara vara, man får ju liksom jakt på hur hunden tar det, hur hunden utvecklas. Så det, ja, men vi kan ju ta... Jag har ju en lite 5-6 år i forstehane. Som är, ja, men han är en jätteduktig fågelhund, han är jaktchampion, och jag har skjutit mängder med fågel både på fjäll och skog och fält för honom. Men han gör också eftersök. Han drog ner en skadeskjuten bock i höstas till exempel ena dagen, och andra dagen så respekterar han friska rådjur ute på ett fält. Men det kommer ju av, om du börjar jaga så, om du börjar liksom använda dem till allt och låter dem härja på, ja, men då tror jag att du snabbt har problem. Men har du en hund som du har dresserat ordentligt, den är lydig på pipan, den är stadig, den kan allting som i detta fallet då en forste ska kunna. Då är det inte svårt att släppa lite på tyglarna. Och en klok hund som, återigen, som du har en god relation till, som du tycker om och som tycker om dig, då kommer den att förstå skillnad på olika situationer och anpassa sig. Det tror jag.
Grymt. Fan vad bra. Nu slutligen fick jag lite egna tips här också. Det är bra. Men hoppas att det är tips som även gynnar er som lyssnar på detta. Nu ska vi ta en liten paus i den här podden. Det här var ju sista säsongsavsnittet. Men jag har sagt innan att det kommer ett... Du brukar lyssna på podden, eller?
Ja, men nu det har blivit så många bilresor norrut fram och tillbaka. Så då passar det liksom bra. Och...
Du måste inte ha en ursäkt för att...
Jo. Jag lyssnar aldrig på poddar annars. Nej. Men då när man sitter i bilen längre, då är det väldigt trevligt att lyssna på avsnitten. Men det finns väldigt mycket inspiration och kunskap att hämta.
Jag har ju också valt att den här säsongen har lite större bredd på mina gäster. Oavsett ålder, oavsett bakgrund, oavsett yrke eller vad det nu kan vara, liksom kändiskap eller vad som helst. Så lär man känna människor och så hittar man liksom väldigt mycket gemensamt i det intresset man har. Och det uppskattar jag väldigt mycket med jakt.
Verkligen, vi är alla grönklädda.
Lite varselfärg och kamo på de flesta liksom. Men det är jättefint. Vilken dag vi har haft. Vi har spelat in podd.
Du har skjutit din första hare.
Jag har skjutit en hare för stövare. Bara en sån sak. Helt grymt. Och förhoppningsvis så ringer telefonen snart. Så kanske vi ska vidare mot Gryt. Vad tror du?
Gryt, ja, men sen var det någon annan hund som har upp en gris nu också. Så möjligen, tror det var någon lajka som hade fart på något vildsvin. Så möjligen så...
Men den har inte grytat på
allt. Nej, det tror jag inte. Vi kanske får, gå ut och ta pass med studsaren istället.
Ja, det är spännande. Ja, vi får se vad den här för med sig mer. Men hittills har det varit en fantastisk dag. Tusen tack för att jag fick komma hit igen och att du delade med dig av din tid, din kunskap och allt annat.
Ja, men tack själv Daniel.
Och kaffe också, fast du har satt på mer va?
Ja, chillar och hämtar det.
Vi gör det. Ja. Och till er som lyssnar så skulle jag vilja tacka er så mycket för den här säsongen. Den är ju slut nu. Och jag kan ju faktiskt se hur ni lyssnar, och jag kan se att det är väldigt många som lyssnar på gamla avsnitt också, och det gör mig jätteglad. Så under tiden som podden inte är aktiv, vilket den inte kommer vara nu ett litet tag framåt, då finns det ju faktiskt 60 avsnitt. Det är jag lite stolt över. När jag startade det här projektet så hade jag ingen tro faktiskt att jag skulle palla med och hålla på så länge. Men det har jag gjort på grund av att jag själv hela tiden känner att det finns så mycket att lära, så många intressanta människor att träffa, men också det stödet och den peppen jag får utav er som lyssnar. Så det är jag superglad för, så tack för det. Så tack för den här säsongen. Jag vet inte exakt när nästa säsong drar igång, men jag hoppas att det är ganska snart. Jag tänker att det blir någon gång under våren. Snön får försvinna, och sen så kommer efter snön kommer jägaren, så kan vi säga. Vi hörs om ett par månader kanske. Och tills dess, ta det lugnt, håll er på den säkra nivån när ni jagar, så hörs vi när vi är tillbaka. Ha det bra nu.
Hej!
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.